lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, men då har jag återigen den stora glädjen att hälsa er välkomna till ännu ett avsnitt av Militärsnack. Idag har jag inte löjtnanten med mig tyvärr. Han har för mycket att göra med sitt jobb, med sin gård han har köpt och allt annat. Så att jag får köra det här själv. Och det är ju faktiskt väldigt tråkigt, för att det är jättekul att ha löjtnanten med. Och jag känner att jag inte riktigt mäktar med att driva podden själv utan honom och hans kompetens. Så att tills han har tid igen så kommer det här bli lagt lite mer på is ändå än vad det redan tidigare har varit. Så att ni som är Patreons och ni som betalar för det här, jag och löjtnanten uppmuntrar er till att givetvis vara kvar om ni vill. Men gör så här, vi vill inte känna att ni betalar för någonting som inte kommer. Så ta bort er Patreon så ni inte betalar för något som vi inte producerar, för det känns inte schysst. Så är det. Denna gång ska vi prata om musik, vi ska prata om propaganda och vi ska prata om musik som vapen. Och till det har vi tagit in Anders Tengner, som ni säkert känner igen från tidningar som Poster och Okej. Han har varit med och gjort en hel del andra inslag i tv till exempel, ZTV och liknande. Men nu är han här och ska tala om musik i det militära, i krig och som vapen. Vi kör igång direkt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jajamän, då sitter vi här med Anders Tengner hemma hos honom i villan i Vällingby. Eller pratar vi?
Hässelby Villastad. Hässelby Villastad. Det är en väldig skillnad. Det här är gräddhyllan.
Fint ska det vara. Ja, och vi ska prata om musik. Och det är väl så i det militära att man ska använda det vassaste man har för sitt ändamål. Och då tänkte jag att Anders kunde vara ett bra val. Han är ändå författare, journalist och har väl en hel del saker i din ryggsäck.
Framförallt har jag väl ett förflutet som musikjournalist.
Just, precis.
Jag jobbade ju på tidningen Okej i 25 år och gjorde tv-program om musik, både hårdrock och pop och allt möjligt. Ja, många program på SVT. Och sen var jag ju dessutom videodiskjockey och hade ett eget program på ZTV under de första åren på 90-talet. Så att, ja, nej, men runt musiken har jag väl gjort ganska mycket, kan man säga.
Min tanke här var ju att vi skulle kika lite på musiken i krig och musik i, som både propaganda och som moralhöjare. Och jag börjar med ett påstående som inte riktigt är rätt, men jag tänkte att bland de första riktiga propagandalåtarna som jag kan tänka mig är Lili Marlén. Men jag vet, det var ju för andra världskriget och musik har använts tidigare alldeles från de här blankvapenskrigen och liknande. Men ska vi hålla oss till lite mer populärt, så tror jag någonstans vi tar avstamp i 1900-talet.
Du har helt rätt. Lili Marlén var ju nästan signaturmelodin för både de tyska trupperna och de allierade, vilket är jättekonstigt. Att bägge två slöt sig samman runt den här låten av Marlene Dietrich, va?
Ja, men det kan nog stämma.
Vad som sjöng den där. Och den är ju baserad på en gammal tysk dikt från början, okay. Faktiskt. Och den här sattes musik till 1938 och blev extremt populär bland Afrikastyrkorna.
Afrikakåren.
Ja, okay. Afrikakåren. Där var den extra populär, okay. Av någon anledning. Ja. Så att ja, den gjorde sitt till, tror jag, för att stärka moralen på bägge sidor faktiskt, vilket är lite konstigt.
Det är jättekonstigt, men jag tänkte på att vi hoppar lite här, och jag tänkte att just som vi börjar då med Lili Marlén som då soldatens trygghet på något sätt i musiken. Där har vi också, om vi tar de grejerna, så har vi Vietnamkriget var väl det första riktiga musikkriget.
Det skulle man faktiskt kunna säga, för att det var det första kriget där artister på allvar gick ut och hade riktigt politiska åsikter runt det här kriget som inte var omtyckt av någon egentligen. Nej. Så att det blev ett musikkrig, för där utkämpades ju en kamp även på hemmaplan då, så att säga, genom att påverka människor med musiken. Och inte minst ska vi säga så var det ju så att i Vietnam de hade ju en sån här radiokanal som gick ut till trupperna där de spelade lite musik och hade lite nyheter och du vet så. Och filmen Good Morning Vietnam som jag har sett med Robin Williams, som är ett fantastiskt porträtt av den här Adrian Cronauer,
okay.
som då fick ta över den här etervågorna. Och han var ju inte alls en sån snubbe som satt där och bara läste upp lite telegram och spelade PK-låtar. Han körde ju rock'n'roll och han körde ju sin stand-up comedy-grej där. Vart ju oerhört populärt bland trupperna och hatades ju förstås av de lite högre som tyckte, vad är det för idiot jag släppt lös här? Uh-huh. Man kan inte spela rock'n'roll, det är ju djävulens musik liksom. Uh-huh. Men han fick ju fortsätta och det ledde ju till att de här ganska stridströtta snubbarna så ute, de kunde sätta på radion och så kunde de få sen dos The Doors eller de kunde få lite Creedence eller du vet, någonting sånt där och med texter som stödde dem också, vilket var förstås jätteviktigt. Att det här är ju folk där hemma som har skrivit de här låtarna för att peppa oss och försöka få slut på det här kriget. Jag hittade faktiskt en lista över de mest populära Vietnamlåtarna som gjordes, vilket är lite kul.
Jag måste gissa Fortunate Son.
Den är med! Creedence Fortunate Son. Faktum är att den låg etta på en av de här listorna över just Vietnamlåtar som var viktiga. För texten är ju fantastisk, förstås. Men vi ska se hur många du känner igen här då. Edwin Starr, vad heter den låten?
Nej, pass.
War. Danta, what is it good for? Absolutely nothing.
Som sen gjordes av...
Den gjordes väl av Frankie Goes to Hollywood.
Just, precis.
Men originalet med Edwin är fantastiskt. Och den här kom 1970 och tycker jag kanske är min favorit. För den är en av mina... Alltså den är ju en bra låt, verkligen. Det är ju fortfarande sann också. Sen har vi Youngbloods med Get Together, som inte jag själv är så bekant med. En oerhört tung låt och dyster låt, det är ju Doors The End.
Ja, just det. Ja.
Och det räcker ju med bara titeln så förstår man att det här är inte så jävla roligt liksom.
Den används väl väldigt effektfullt i Apocalypse Now.
Ja, precis. Ja. Sen har du Buffalo Springfield, ett band som faktiskt var turnerade i Sverige ganska mycket på 70-talet och slut på 60-talet, men sen lite bortglömda i sammanhanget. For What It's Worth, den låten. En väldigt bra låt faktiskt. Du har Iggy Pop and the Stooges, som 1973 gjorde Search and Destroy. Ah, kan man ju också förstå att det är lite kicks. Sen har du ju Stones, de har ju flera stycken. Gimme Shelter, de har Fighting Man. De gjorde verkligen rejäla inlägg i den här debatten. Och sen Bob Dylans All Along the Watchtower, som egentligen inte var skriven som en protestlåt mot kriget. Den var ju en folklåt. Men texten gjorde att man kunde tolka den till det. Och då kom ju Jimi Hendrix och gjorde en cover på den som blev en riktig stridslåt alltså. Sen finns det en annan cover från en kanadensisk gitarrist som heter Frank Marino med Mahogany Rush, som också spelade in den här. Så det är många som har spelat in All Along the Watchtower. Men det roliga är att Hendrix satte ju elgitarr till den. Och till och med när Bob Dylan efter det var ute och spelade den på sin egen turné, var han tvungen att spela elektriskt för att det var ingen som ville höra hans folkversion längre. Sen har du Animals. We gotta get out of this place. Okay. Och det kan man ju förstå att de vill. Och en oerhört gripande låt tycker jag. What's Going On med Marvin Gaye.
Just.
Och den skrev han baserat på samtal med sin bror Frankie som omkom i Vietnamkriget. Så det här är lite av samtalen de hade runt kriget som då blev den här fantastiska låten.
Gripande tänker jag.
Så att musiken var extremt viktig under Vietnamkriget. Ska vi inte säga att det bidrog till att ändra det. Det gjorde det kanske på ett sätt och vis, för att det byggde ju upp liksom folks proteströrelser och så vidare emot det. Och folk har ju lättare att protestera i grupp när det är musik i sammanhanget.
Mm. Det måste väl ha varit kanske det första krig där propagandamaskinen inte drevs av staten själv.
Nej.
Det här var det populärkulturen som drev den.
Den drev den, absolut. Och det var ju inte bara musiken, det var ju skådespelare och filmer som gjordes. Det gjordes ju väldigt mycket inom kulturvärlden. Så, och nästan alla kulturutövare var ju emot kriget. Alltså det var väl egentligen ingen som var för det där kriget. Nej,
nej. Ja, och vi kikar tillbaka då. Vi var ju överens
där. Ja, vi kan ju börja redan på väldigt länge sedan. Alltså vi kan ju backa bandet väldigt länge för att se vad musiken har inneburit för krigsförande. Det är ju att det var ju musik som användes för att styra trupperna.
Mm, precis, marschmusik. Alltså,
ja, marschmusiken. Du hade ju de här hornstötarna som trumpetade ut order helt enkelt. Ja. Och så trummorna. Ja. Som också, olika takter och så vidare, som visade, där är vi, dit ska vi. Så att musiken var ju viktigare än rösten. Att, för det var ingen som hörde den i stridslarmet. Så att då kunde ju de här mässingshornen tränga igenom. Trummorna kunde tränga igenom. Så, och de hade ju inte några walkie-talkies eller någonting sånt. Utan där var ju musiken helt oumbärlig. Ja. För att helt enkelt styra trupperna på stridsfältet. Mm. Men, och det går ju tillbaka till 14, 15, 1600-talet. Framförallt på 17, 1800-talet. Nu vet man tittar på sydstaterna och nordstaterna. Ja. Ja, det betyder något. Ja, det, jag tror det var rätt. Ja. Men jag vet inte riktigt vad den betyder.
Det låter rätt.
Ja. Så att musiken är ju central faktiskt i som, alltså som en del i strategin runt att helt enkelt föra ett krig. Mm. Då måste du ha musik på något sätt. Mm. Nu har vi ju andra sätt att kommunicera på. Mm. Så att nu behöver vi inte ha hornblåsare och trummisar ute på slagfältet. Jag vet att Ian Haugland i Europe är jätteglad att han slipper springa där. Och
ja, jag kan tänka mig det faktiskt.
Men sen, du var inne på andra världskriget. Och det var nog, om vi säger att Vietnamkriget hade musik som verkligen fick med sig folkmassorna och användes som ett propagandavapen. Så var ju under beredskapstiden och andra världskriget.
Just.
Då började ju verkligen musiken på allvar. Första världskriget finns det inte så mycket låtar ifrån.
Nej.
Men det finns jättemycket låtar som gjordes under andra världskriget. Både i Amerika och i Sverige och givetvis även från axelmakterna. Men de är inte lika kända. Utan det är framförallt de amerikanska och engelska låtarna som har blivit stora. Och sen har vi ju kanske den viktigaste slagdängan av dem alla för svensk.
Det gör detsamma för en armésoldat någonstans i
Sverige. Hans skor är för stora och hans mössa för lång. Hans byxor är för smala och hans rock är för lång. Trång ska vara uppe. Men det gör detsamma för en armésoldat någonstans i Sverige. Ulla Billqvist 1940. Mm. Det här var den absolut populäraste låten i Sverige under flera år. Vi snackar om att ligga på topplistan ett par veckor. Nej, den här prenumererade på första platsen under hela kriget. Ja. Och den kom faktiskt som B-sida först på en singel. Men de vände på den sen. Och det här är ju svensk låt som till och med fick en cover i Amerika.
Okay.
Mm, och det är ett band som också gjorde jättemycket slagdängor under den här perioden. Andrew Sisters.
Okay.
Drinking rum and Coca-Cola. Det var ju kanske inte en krigslåt, men det var dem.
Vi gör så här. Jag lovar lyssnarna att jag bidrar här med en Anders spellista från på Spotify.
Ja, precis. De spelade faktiskt in en cover på den här som heter The Shrine of Saint Cecilia. Mm. Som de släppte ut 1941. Så att redan då började Sverige leverera hits till Amerika faktiskt. Ja. Men just de här Andrew Sisters, det här är viktigt för att Andrew Sisters, de gjorde mycket.
Okay.
Och de betydde mycket för stridsmoralen, för de allierade. Här hade vi folk som alltså åkte ifrån sina hemländer, Amerika och England, gav sig ut till andra sidan jordklotet och skulle slåss mot de här jävla tyskarna. Väldigt få kom tillbaks i hela. Alltså även om de inte var dödade så kom de tillbaka med fruktansvärda trauman och ärr. Och framförallt så lämnade de ju efter sig en massa kvinnor och barn som var ensamma och längtade efter sina pojkvänner och äkta makar. Och de här låtarna tjänade ju verkligen ett syfte för att bygga en bro mellan dem. Så väldigt många är de ju, många handlar ju väldigt mycket om min grabb som är borta i Amerika eller borta i Europa och slåss och min sergeant och du vet sådär. Jag ska ta några exempel så får ni kanske själv gå in på YouTube och hitta, man kan lyssna på några sådana här. För det är lite kul att höra hur det lät på den tiden. En av de kändaste var ju då Andrew Sisters, va? Inte Drinking Rum och Coca-Cola, utan det var ju Boogie Woogie Bugle Boy. Jättekänd. Du känner igen den när du hör den. Okay. Som kom 1941. Sen har du Spike Jonze. Känd låtskrivare. Han hade ju en fantastisk titel på Der Führer's Face.
Just, In the Führer's
Face. Jajamän, pang på det, Bettan bara. Just. Sen har du ju G.I. Jive. Vi snackade ju, det här var ju 40-talet, det var ju Jive liksom.
Swing och Jive.
Ja, Swing och Jive var det. Johnny Mercer med G.I. Jive. Sammy Kaye med Remember Pearl Harbor. Kan han ta att de flesta kommer ihåg Pearl Harbor. Sen fanns det en brittisk låt som häcklade Tyskland.
Okej.
Okay. Den här kom 1939. Och i Tyskland så hade de ju en sån här avgränsning, som, en förstärkt gräns som heter The Siegfried Line.
Ja, just det.
Och då skrev engelsmännen en låt som heter We're gonna hang out the washing on the Siegfried Line. Just. Och den här känner du också igen när du hör den. We're gonna hang out the washing on the Siegfried Line. Den är så här väldigt så här, hurtig och fin. Va? Så att det var några av 40-talets riktigt, riktigt stora hits som är viktiga.
Ja, jag tänker mig att vi har kvar samma effekt i det jag vanvördigt brukar kalla tjejgråtslåtar, sånt som tjejer lyssnar på när killarna har lämnat dem eller vice versa. Och där tror jag att någonstans i Sverige kommer in, för det är precis samma sak. Du får en musiktröst för någonting som speglar ditt trasiga sinne, din ledsna själ och ditt deppiga läge.
Mm.
Så att där är den viktig som ett plåster på själen. Så där tror jag musiken har ju just den låten har ju en väldigt viktig betydelse, för den klappar ditt hjärta lite åt dig.
Oh ja, den här riktade sig alltså till svenska ungdomar. Min pappa var en av de här som faktiskt, han var ju i den åldersgruppen, så att han fick rycka in och låg ju alltså ute och på vakt liksom, med vapen i hand liksom, ifall det skulle hända någonting. Nu händer ju ingenting, tack och lov. Men han var en av dem som den här låten var liksom skriven om. Liksom. Den heter faktiskt Min soldat, men det är ingen som vet.
Min soldat,
ja. Men alla tror att den heter Någonstans i Sverige, för det är det vi sjunger också. Ja. Kom det ju en tv-serie som hette just Någonstans i Sverige.
Just.
Med Loffe där. Vet, ja. Och då är den signaturmelodin dessutom. Så att därför tror vi ju folk att den heter det, men den heter Min soldat.
Min faktiskt. Soldat.
Ja, så är det. Andra, det var ju inte bara den låten som blev en hit i Sverige. Vi hade ju många hits i Sverige från andra artister. Och det är fantastiska titlar på de här låtarna. Mm-hmm. Alltså. Hälsa till pojkarna där ute.
Okej.
Okay. Mm. Det är hitmaterial. Ja, Bohusbataljon, den har vi nog hört då och då. En tapper liten krigare. Hallå lilla mamma. Kan man tänka sig att det är soldaten som har skrivit ett brev hem. Lille Marlene på svenska fanns också. Min flotta flottist.
Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jajamän. Till henne där hemma. Samma känslor. Godnatt, sergeant. Det ska vara en fänrik i år. Det går över. Ballad om den tysta staden, hästen från Troja, mina små kamrater. När allting är över och allt är förbi. Det låter inte så munter.
Nej.
När haven åter blir fria Och sen, hoppets stjärna. En soldat kommer hem.
Härligt, det är underbart.
Men det är ju inte riktigt de låttitlar vi hade haft idag på låtar.
Nej, liksom. Nej. Men jag kan tänka mig att många här försöker slå mynt av det här också. Då var min soldat hade ju blivit en stor dänga liksom. Så då bara, åh, nu vill jag också skriva en
kring. Ja, det är klart. Jo, men det så är det ju förstås. Men de vill ju kränga skivor. Ja. Men, och här fanns det ju ett ämne att skriva om som folk ville lyssna på. Så det var inte så konstigt. Men du hör ju att det är inte riktigt samma typ av texter här på 40-talet som det var sen i 60-talets. Betydligt mer rakt på sak. Här dör folk. Här är det liksom... Jag glömde faktiskt en låt som jag inte fick med på listan här, som är kanske min favoritlåt faktiskt. Bob Dylans Knocking on Heaven's Door.
Ja, just.
Den är ju alltså fantastisk. Vilken text det är på den.
Det är ett verk.
Ja. Ja, riktigt, riktigt bra. Den kom 73 mot slutet på kriget. Ja, men 75 tror jag det. Ja. Slas var över, var det inte så?
Ja, jag kan inte exakt i huvudet.
Nej, jag tror att det var så.
Men jag tänker ju så här att jag tror nog också att musiken var mycket mer politiserad på 60-talet än på 40-talet. Alltså artisterna gjorde det av det var ungdomlig revolt och liknande som inte fanns på det sättet. Utan man kom in och så blev man etablerad på ett annat sätt. För att jag tror att det var bara radion som spred musik innan musik kom ut på skivor och kassetter. Det tror jag 50- och 60-talet kommer. Därför tror jag nog att de här närradiokanalerna och det som vi, de här fyrbokstäverna som jänkarna hade, spridde musik politiskt på ett annat sätt. Det, jag bara antar att det har fått för mig att det är så.
Ja, det är klart att radion var jätteviktig. Alltså det var ju det var ju första gången som människor fick kontakt med omvärlden. Innan dess hade det varit...
Morse,
ja, och det var inte så kul att lyssna på.
Nej.
Men nu fick man ju faktiskt
Kraftverk.
Nu fick man ju höra musiken. Det lät ju förmodligen inte så bra när de kom från de här stenkakorna som inte lät bra ens när du spelar dem hemma. Och sen när de stod igenom de här radiovågorna också så kan det ju inte varit så speciellt njutbart att lyssna på.
Men det, man hade ju inga referenser.
Nej. Jag vet ju hur det var. Ja. Jag kommer ju ihåg i Sverige när radion gick över till stereo. Ja. När det var monoradio. Det här var ju på 70-talet. Och då tog vi gå över till stereosändningar, vilket var, oh, wow! Ja. Det var ju som en värld öppnades upp. Vad är det här? Jag tyckte inte det lät illa innan när pappa spelade på sin transistorradio när vi lyssnade på, du vet, sommarprogrammen och sådär. Det var okej. Okay. Det var ju det jag visste. Kom det stereo. Och då var det en sån här röst som man hade provsändningar.
Min röst kommer nu från
röst kommer från höger sida. Ja. Min röst kommer från vänster sida. Och sen
någonstans
min röst ska nu komma från en obestämd plats just i rummet. Så, och då var det stereo när man inte riktigt kunde veta vad man var. Där kommer jag väl ihåg faktiskt.
Ja, jag faktiskt också.
Jag glömde en av de viktigaste låtarna från 40-talet också. Mm. Som också är en låt som alla har hört. För att man kanske inte vet vilket sammanhang. We'll Meet Again.
Just det.
Vera Lynn.
Just Vera Lynn.
Stor stjärna. Ja. Men den... We'll meet again. Ja, den är ju...
Don't know when.
Ja, den kan ju alla. Fast man fattar ju kanske inte att den här är faktiskt en låt som ska boosta moralen hos soldaterna på andra världskriget.
Det är första gången jag sjunger i podden. Jag kan inte lova att det blir någon igen, men...
Vi kan ta en duett sen i slutet. Jag har en väldigt rolig berättelse från lite mer nutid hur musiken faktiskt avgjorde en batalj.
Ja,
helt och hållet.
Ja,
vi snackar 1989.
Just.
Ja. Och det här är Operation Nifty Package.
Just.
Ja. Det här var ju alltså när Amerika ville gå in och fälla Manuel Noriega i Panama.
Just.
Och de skulle gå in med sina SEAL-trupper och alltihopa och tänkte att nu ska vi ta honom. Men han flyr med sina närmaste män in i en helgedom, en kyrka, ett kloster eller någonting sånt där. Och det är ju katolskt och det är ju jätteviktigt och Vatikanen är inblandad och alltihopa. Han begär liksom fristad i den här kyrkodomen.
Mm.
Och det innebär att de amerikanska trupperna kan ju inte skjuta, de kan inte gå in där, det är ju heligt där.
Ja.
Vad gör de då? Jo, de flyger in ett jättestort PA och ställer upp gigantiska högtalare framför den här kyrkan och börjar med att spela ljud av kycklingar som kacklar.
Det är psykologisk krigföring på
kan
hög nivå.
Kan du fatta det på hög? Dygnet runt. Ja, och inte det hjälpte. Då gick de vidare till nästa steg.
Ja.
De började spela musik.
Ja.
För att helt enkelt få dem som var inne i kyrkan att inte längre stå ut. Och det roliga var att de valde ut jättemycket hårdrocklåtar. Ja. inte bara faktiskt. En av låtarna de spelade var I Fought the Law med The Clash. Och sen lirade de You Shook Me All Night Long med AC/DC. De körde Welcome to the Jungle med Guns N' Roses. Too Old to Rock and Roll med Jethro Tull. Den här flöjten måste vara skitjobbig. Panama förstås med Van Halen.
Just.
Och den kanske vidrigaste av allihopa. Det var den som till slut avslutade det hela. Never Gonna Give You Up med Rick Astley.
Ja, men då förstår jag.
Kan du tänka dig att höra
den? Jag kapitulerar.
Och det var ju precis det som hände. Det var inte Noriega som började ge upp, utan det var ju prästerna inne i kyrkan som sa sorry, du får fan ge upp nu. Vi pallar inte med det här längre. Så att de kontaktade Vatikanen och du vet alltihopa. Till slut så gav upp. Och det var tack vare väldigt hög musik som då användes som vapen direkt.
Fantastiskt. Jag har ju ett exempel, det får man googla själv och titta på, som låten heter Poing med Rotterdam Termination Source, som är en väldigt, väldigt tidig elektronisk låt där just Poing, det är det enda återkommande, för låten är 7 minuter lång med bara poing, 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 och den är verkligen, det är terror att lyssna på.
Ungefär som Baby Shark. Den skulle man ju... Baby shark, bam, 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 bam. Den skulle man ju dö efter. Eller manamana.
Den svänger ju lite.
Ja, men, 24 timmar.
Ja. Var står man ut med 24 timmar?
Nej, jag skulle nog inte ens bli ut med mina favoritlåtar i 24 timmar.
Jag tror inte.
Och då skulle jag i alla fall inte vara mina favoritlåtar.
Nej, så blir det ju. Så blir det ju.
Ja. Sen får vi inte glömma vårt fältartister.
Ja, just det. Det kommer nog... Så under andra världskriget.
Då börjar alltså de komma på att de här trupperna behöver lite boosting. De kan inte bara sitta där och lyssna på radion och läsa några gamla tidningar som de får. För det var ju förstås väldigt mycket dödtid också. Mm. Och de behöver ju någonting att skingra tankarna med. Mm. Visst, de hade ju filmprojektorer och sånt, så de hade ju bio och visar. Man tittar på MASH, Koreakriget, så ser man ju att de har tält där de sitter och tittar på någon gammal tecknad film och sånt där. Och Charlie Chaplin och sånt där och sånt. Men då började de på 40-talet att skicka ut artister, och de åkte till och med in i fiendeland, alltså bakom, alltså de åkte ju in till krigsförande ställen, kanske inte jättenära fronten, men de åkte ju till Tyskland, de åkte till Frankrike, de åkte till ställen där det var krigsföring och uppträdde för soldaterna. Mm. Och det var mycket tjejer som kom dit. Det var kort 40-talskjolar och Betty Boop och så här. Och det här var ju väldigt, väldigt populärt förstås. De fick ju en smak från hem. Ja. De visade att någon tyckte om dem. Mm. I Sverige har vi ju till och med en fältartistkår. Du kan ju alltså ansöka om att bli fältartist och få utbildning i att vara fältartist. Så då kan du få en liten dusör för det. Ja. Det är flera stycken band, dansband, popband, alla möjliga som åker runt och lirar för folk som är stationerade ute på luckan liksom. Mm. Och du får inte vara vapenvägrare, då får du inte bli fältartist.
Nej. Okej. Jag har ingen
dubbel. För om det blir skarpt läge, då måste du också rycka in.
Ja, just. Ja, just. Ja. Om vi hoppar framåt då, vad har vi, om vi ser att vi har kommit förbi 88 med Noriega. Jag vet att det var någonstans jag läste om soldaterna som körde stridsvagn i Irak första kriget. Så var det någon uppdatering man gjorde som gjorde att de kunde ta sig med sina iPod. Och så kunde de lyssna på Rammstein medan de störtade fram med stridsvagnarna i öknen i Kuwait och Irak.
Så att de kunde
lyssna på musik under strid.
Ja, jo, det kan jag tänka mig. Alltså, tittar man på krigsfilmer till exempel, det är alltid cool musik när striderna utspelar sig. Liksom. Mm. Så det är klart att att sätta på Du Hast in i pansarvagnen eller hummern eller vad fan du sitter i, och den brakar ut det här. Ja, men det är ju skadligt upphetsande. Så det är klart att
ja, men det blir ju adrenalin. Det blir ju.
Ja. Ja. Så är det. Nej, musiken är osvikligt en stor del av alltså hela krigsmaskineriet.
Mm. Men fortfarande så är det ju jättemärkligt när vi har gått igenom det här vi har pratat om hittills då, så är det just att Lili Marlén hamnar på båda sidorna, för att det är ju verkligen, jag vet att tyskar sa det under vintrarna där när jänkarna hade gått med i kriget och efter 41 där, att det är så märkligt för att det sitter de i USA och lyssnar på Stilla natt som är en tysk visa och firar jul med vår musik, men de hatar oss.
Mm-hmm. Så är det. Ja, det är alltså... Det är ju så. Vilken sida du pratar med så får du olika syn på det hela. Mm. Liksom. Wagner inte minst var ju viktig för tyskarna också.
Precis.
Jag menar, Hitler älskade ju Wagner. Ja. Han stod ju övade sina gester och rörelser till den här pampiga, extrema... alltså han var ju en galet geni, den här Wagner.
Mm. Mm.
Och jag, nu vet jag inte om det stämmer, men jag har hört att de satte in högtalare på några så här bombplan som spelade Wagner när, eller kanske var i Vietnamkriget som spelade Wagner när de flög in över och skulle dumpa napalm. Det var det. Då är det Wagner som sprutade ur högtalarna från helikoptrarna när de kom åkande. Vad tyskarna gjorde, det är inte musik, men det är ljud.
Just styrkan, ja.
Ja, satte luftstyrda sirener på dem av ingen annan anledning än att det skulle låta jävligt läskigt och skrämma skiten ur folk när de...
Och det gjorde det.
Det gjorde det.
Ja. Nej, men det du nämnde med Wagner och... jag tror att det kommer från Kallus hjältar bland annat. Men sen, det borde nog ha en förlaga från krig. Det får jag ta och googla lite och se till. Och det är väl också... vad heter den filmen? Rädda mig.
Ja, alltså vi tänker ju på The Deer Hunter och vi tänker ju på Apocalypse Now förstås, va?
Ja, är det där I Love the Smell of Napalm in the Morning? Ja. Och där har du också helikoptrar med...
Ja, det kanske, ja, just det. Kanske där jag har fått ifrån.
Ja. Det kanske inte behöver ha en akkurat historisk koppling, men någonstans har det ju förekommit.
Ja.
Vad har vi då mer om vi rör oss mot modern tid?
Ja, jag är inte så modern. Jag kan ju bara historia. jag gjorde inte ens lumpen.
Okay, nej.
Den kom fel i mitt liv. Ja. Jag ville ju göra lumpen.
Ja.
När jag var 14 år så gick jag frivillig befälsutbildning och tänkte bli värsta stridisen.
Okay.
Det var jätteroligt. Ja. Jag har inte skött med gamla mauser från 1902. Och så här.
Jag tycker att du har gjort ett bättre värv som du har gjort än som militär.
Nej, alltså när det var dags för lumpen då var jag ute på turné med rockbanden. Det ville jag inte göra lumpen.
Nej.
Så det var ju... Ja. Hade jag fått göra lumpen när jag var 14, då hade det blivit stridis.
Ja, okej. Okay. Jag ser det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ser du? Ja, då börjar vi närma oss slutet av det här. Jag tänkte, om du själv får sätta ihop en lista av de tre eller säg fem av de låtar som du tycker är viktigast taget ur ämnet i detta poddavsnitt. Vad tycker du?
Ja, fem låtar. Utan inbördes ordning skulle jag då vilja säga, för att det är svårt att rangordna dem. Men då måste jag säga Min soldat. Och det blir den enda svenska låten på den här listan. Men den var ju så fruktansvärt viktig under hela beredskapstiden. Så att den måste ju vara med, va? Och sen måste jag ju då ta en representant för det som amerikanerna framförallt gav oss under andra världskriget, och då är Andrew Sisters och Boogie Woogie Bugle Boy som en bra låt, men som också är så typisk för just den här tiden, och att det handlar om Bugle Boy, det är en sån här som blåser i hornet liksom. Det kallas för en bugle, det här. Så. Sen är vi då inne på 60- och 70-talet tror jag, resten av tiden, och en av mina absoluta favoriter är ju Edwin Starr och War förstås, som jag tycker är fantastisk både som låt. Ja, det måste ju bli Fortunate Son med Creedence. Och jag sa ju det tidigare, Knocking on Heaven's Door.
Just.
Med Bob Dylan.
Just. Med det så tackar jag Anders. Det har varit jäkligt trevligt att få vara gäst hemma
hos dig. Ja, det här var ett annorlunda ämne för mig att prata om, kan jag säga. Så jag fick ju tänka till lite grann här.
Ja, jätteroligt. Du ska ha ett stort tack, och vi, i informationen till det här avsnittet så har vi länk till Anders lilla lista med låtar i ämnet.
Tack, kapten.
Tack så mycket.
Det där var Anders Tegner och hans lista på
vilka låtar, hans playlist, den finns här i informationen till avsnittet. Så att jag vet inte när ni får höra av mig igen, jag har några få avsnitt på G. Så att det kommer komma avsnitt, men vi vet absolut inte när och hur, med vilken turtäthet som de här bussarna kommer. Men tills vi hörs igen, ha det jättebra. Hej hej!
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!